Vorresti programserien från Stoltråds pop till stök i rock idag är Bennan Telvjör intervjun här i Södra Vassor. Kommer du ihåg hur du blev intresserad av musik?
När jag var 4 år ungefär så hade vi en skivspelare hemma och gamla skivor, så lyssnade jag på dem. Och sen dess har jag lyssnat på musik.
Finns det någon speciell låt du kommer ihåg?
Anton Karas, The Third Man. Den kommer jag ihåg bäst. Annan filmmusik också, Indian Love Call med Jeanette MacDonald.
Vi ska återkomma till filmmusik här eftersom du också har gjort sån musik. Du har gjort en massa olika typer av musik, men då du började så, vilken musik tilltalade dig då allra mest? Var det just den här filmmusiken?
Det var filmmusik men också rockmusik och pop.
Vilken typ?
Beatles. Beatles var ju första bandet som jag egentligen lyssnade på också. På riktigt. Och jag hade en kompis som hade en bror, stora bror, som spelade i ett band som hette någonting med Buffaloes. Han lärde mig ett lick från deras första LP. Sen, det tyckte jag var enkelt, så sen fortsatte jag spela.
Ni flyttade ganska ofta när du var liten.
Ja, alltså jag var 6 år när vi flyttade till Sverige, till Kungsgården utanför Sandviken. Och sen flyttade vi till Trelleborg.
Och under din barndom så hann du bo också en tid i Australien.
Ja, när jag var 10 så flyttade vi till Australien och var där några år. Flyttade omkring där också, så till massor med olika ställen, Wollongongen och Boon.
Och där lärde du dig engelska som du har haft jättestor nytta av sen senare.
Jag lärde mig engelska på fartyget över, för vi får med fartyg. Flotta Loro från Italien. Genom Suezkanalen och sen vidare till Australien.
Då ni kom tillbaka till Finland så landade du på Pellasbacken.
Ja, vi bodde bakom Pellashuset.
På den tiden så var det många som lärde sig att spela genom att träffa äldre killar och tjejer som kunde spela och visa liks och akkord och så bortåt. Hur var det med dig?
När jag träffade Henka Berg i Smysby och han spelade 12-strängar gitarr och körde omkring med en lila och gul moped, Solifer. Och han verkar ju väldigt intressant. Han var väldigt skicklig på att spela gitarr också. Och han visade hur man spelar blues. Och då började jag ju spela mer än förr. Och så fick jag låna en Telecaster som hans pappa hade byggt. Så han ju tränade länge på den förrän jag fick en egen gitarr.
Var det då givet att det skulle vara just gitarr?
Det bara blev så. Alltså jag upptäckte Hendrix i Smesby redan hos Henka, för att han hade den här dubbel-LP:n, den här Electric Ladyland, och så spelade han den i idrottshallen där i Smesby, och det var ju som live lite, så det var ju häftigt.
Hade ni ett band på den tiden?
Nej, inte egentligen, men jag brukar jamma med Sixten och en som hette Raina Mäkinen och Henka Berg i skolan i Smesby ibland.
Och Sixten har vi träffat tidigare i den här programserien. Han heter Sandvik i efternamn. Vi ska gå vidare då det gäller din historia och musik. Men före vi pratar om ett band som heter Lord Action, så måste jag ju fråga att var du redan på den här tiden jättebra att teckna och intresserad av formgivning och konst?
Jag började ju teckna när jag var 3 år eller någonting, så jag gjorde teckningar i alla mina föräldrars böcker på de här tomma sidorna till deras stora glädje.
Nu upplever du då att visuella och musiken kompletterar varann?
Absolut. För när jag ser på bilder så hör jag musik också, och tvärtom.
Finns det någon speciell musik då som inspirerar dig att ta i pennan?
Michael Oldfields, han hade en skiva som jag brukar ha på i bakgrunden tidigare när jag målar. Och det var Om och Don. Det tycker jag är en av de bästa skivorna jag har hört.
Någon andra vägen, finns det då alltså någon form av målningar eller teckningar som inspirerar speciellt när det gäller musik?
Det är för många för att räkna upp. Det finns otroligt mycket bra konst.
Ja, men då ska vi gå till bandet Lord Action. Du var bandets första sångare.
Jo, jag sjöng där i början. Ända tills vi fick vår första gig på Kårojental.
Hur kom bandet till?
Sixten och jag så sökte ju efter killar att spela med helt enkelt. Och så hittade vi Mikko någonstans. Och den här basisten. Jag minns inte vad han hette
mer. Men jag minns, han hette Timo Holm. Och ja. Mikko hette Rintanen i efternamn. Och så var också min gamla klasskamrat Janne Stolpe med. Men det var du som sjöng?
Ja, i början så sjöng jag.
Och så slutade du på första gigen.
Ja, för jag tyckte det var ingen vits att sjunga på korental.
Men de kunde ju dansa, de kände ju alltså rytmen i väggarna.
Ja, de kände rytmen, ja, men man känner inte så mycket rytm i sång om man är döv. Ja,
men vad sa killarna då du meddelade att this is it?
De sa inte så mycket, de gick bara vidare och hittade en ny.
Du blev inte arga?
Nej.
Nej, och ett bevis för det här är ju förstås att du, Mikko, Janne och Sixten har jobbat mycket ihop också senare. Efter Lord Action så uppslukades du ganska mycket av olika arbetsuppgifter och det var då på den visuella sidan.
Ja, jag var ju utbildad i reklam så att jag jobbade med sånt. Det var mina föräldrars önskan.
Du revolterar inte?
Nej, jag orkar inte.
Du jobbar bland annat på Sokos som dekoratör?
Ja. Det var ju inte speciellt inspirerande. Jag fick ju inga jobb. När jag var färdigt examinerad så fick jag ju inga jobb. Jag gick omkring i Vasa, i Teras och alla möjliga ställen. Och de ville bara ha sådana som inte hade utbildning, för det var billigare.
Men Sokosnappa?
Ja, Sokosnappa till slut, av någon anledning. Just när förmannen sa att du får stanna, för de hade ju 3 månaders prövotid, så bara någon vecka senare så sa jag upp mig.
Så för många andra Vasabor så förde vägarna sen till Sverige?
Jo, den förde mig till Stockholm. Egentligen tänkte jag föra till San Francisco, men så fick jag så många kompisar i Stockholm så jag glömde bort San Francisco.
Vad jobbar du med i Stockholm?
Reklam. De utbildade mig till reprofotograf på det här första förlaget som jag jobbade, som hette Evangelisten. Men sen jobbade jag också på Gummessons förlag. De hade 5 olika skivbolag.
Blev du starkare i din tro under de här Stockholmsåren?
Ja, lite. Det gick ganska långsamt. Egentligen så fick jag ett sånt där större genombrott först 2004. Då jag bad för sjuka och de blev friska och då började det hända massor med saker.
Men redan som barn så hade du en stark tro?
No, jag har ju alltid trott på Gud. Det har jag gjort. Men jag träffade inte honom förrän 1975 i Örebro. För jag gick på en bibelskola där i hopp om att hitta Gud där någonstans. När den slutade så hittade jag Gud den sista natten med gänget.
Bättre sent än aldrig.
Ja, jag blev andedöpt på kvällen och det förändrade hela mitt liv. Men jag har ju vuxit andligen så ganska långsamt hela tiden, ända tills 2004 då brakade loss på allvar.
Under Stockholmsåren har du också jobbat på hotell?
Ja, jag jobbade på hotell Gamla stan i ett år ungefär. Och där träffade jag ju Costa Petré och Peps Bluesband och Pugh Rogefeldt och många andra artister. För de kom ju alltid till Stockholm när de skulle spela in skivbolagen.
Diskuterade du mycket musik med dem?
Jag pratade ganska mycket med Peps, speciellt. Och den här gitarristen, vad heter han? Han är finnen.
Jukka Tolonen.
Och Jukka Tolonen så var jag mest omkring hans förstärkare. Den är jättetung PV.
Fina minnen. Ja. De här banden var ju ganska kända för att festa mycket. Var du med på festerna?
Men nej, jag var inte med på festerna, för jag hade ju ansvar för hotellet. Det hade ju slutat illa i så fall. Och jag drack inte ens på den tiden sen. När vi bodde i Tjörnar så flyttade vi in när Peps Persson flyttade ut. Så vi har bott i samma hus. Så jag såg honom där för första gången. Han var sökt några gitarrdelar eller någonting i källaren. Jag träffade många kändisar så här bara apropå.
Nu ska vi gå in på något som redan har nämnts mycket under den här programserien. Ett album som heter Waters. Du skrev låtarna medan du bodde i Stockholm.
Ja, jag började skriva låtarna i Stockholm. Och sen fortsatte jag när jag kom till Kvävla också. Så pingpongade jag in alla instrument. Allting utom trummor.
Waters spelade ni live i Kaskö då ni var på keikka med Pelle Miljona. Och till och med där så väckte den stor uppmärksamhet bland punkpubliken.
Ja, det var människor i svarta trikåer och orange och grönt hår ibland. Och de hade sina egna flaskor med sig när de kom och de var helt gäsin.
Men de tyckte om den här sista låten i setet?
Ja, när sista låten kom och vi spelade den här swingdelen i slutet så då vaknade alla upp och började ropa woo! Och Pelle Miljona satt och skrattade vid mixen och alla skrattade i princip.
Berätta lite hur du gick till väga då du samlade musikerna inför inspelningen.
Nej, jag gick omkring och frågade gamla bekanta om de var intresserade att komma med. Jag berättade ju vad som hade hänt mig, för orsaken till att jag gav ut Waters var ju att jag hade mött Gud. Så jag ville ju berätta om det, så därför är texterna väldigt mycket, handlar mycket om sådana saker.
Tack alla, ja.
Vad jag kan minnas, att tacka alla jag som jag frågade. Det var bara en som jag inte kände sen tidigare, och det var han som du nämnde, som spelade i bandet mitt.
Vi snackar om Hessu Koivisto.
Ja, Sixten så kände Hessu Koivisto och sa att han var en bra gitarrist. Och så gav jag honom min kassett. Jag spelade ju in en kassett. Låtarna var klara på kassetten, men jag spelade allting själv på den. Och så gav jag det till de musiker som jag träffade. Och alla gillade musiken som de hörde, så på det sättet fick jag ihop ett band till slut.
Sixten Sandvik har berättat att ni tränade i hans pappas garage, Antons garage, och att du styrde upp det hela ganska med järnhand.
Ja, men jag hade ju arrangerat låtarna klart, så det var inte så mycket att prata om egentligen. Det var mest att träna in dem.
Men vad sa till exempel Mikko Rintanen när du sa åt honom att spela på det här sättet?
Han var ju väldigt skicklig musiker, så att man behövde inte säga så mycket åt Mikko egentligen.
Så du gav nog vissa friheter?
Jo, visst. Nu hade de friheter. Det var därför som vi spelade så mycket, för jag ville se hur de spelade när de var fria. Så vi jammade ju ganska mycket. När vi kom till studion så var låtarna 20 minuter långa, och då tänkte jag, nej, hej, det här går ju inte. De ryms ju inte på en skiva.
Nå, hur löste ni problemet?
Och då blev jag tvungen att saxa ner dem bara så där i all hast, för att de tog ju timdebitering i studion. Och sen fick vi ner dem till cirka 20 minuter. Och så förklarade jag bara att killarna att det här lämnar vi bort, och det här lämnar vi bort, och det här lämnar vi bort. Och så gjorde så.
Vem var det som gav ut skivan?
När jag jobbade på Gummessons förlag i Stockholm så lärde jag känna ett annat förlag i Göteborg. Och så skickade jag dit en demo bara på skoj, och så nappade de på en gång och sa att vi ger gärna ut en skiva. Talking Music hette bolaget.
Så du behövde inte betala för studion?
No, det där vet jag inte om man ska prata om. De lovade ju betala inspelningen, men de gjorde aldrig det.
Oj.
Ja, showbiz. That's showbiz.
Ja, men du hade ju en stadig inkomst från annat håll.
Ja, jag hade ju det.
I och för sig så var du i den åldern, så det fanns säkert andra hål dit pengarna skulle ha behövts.
Jo, det fanns mycket hål.
Är det på grund av det här som du har i intervjuer varit ganska kritisk mot branschen och showbusinessen?
Bland annat, jo.
Har det hänt någonting efteråt också?
No, det har ju hänt allt möjligt. Talking Music skulle skicka oss till England, för de ville ha oss till en festival i England där YouTube slog igenom. Men då skickade de ett svenskt band istället som ingen kommer ihåg. Så det var ju en stor besvikelse.
Men bandet fick ju också en fortsättning i och med livespelningar.
Ja, vi spelade ju nog en hel del kickor här och där. Mest i Finland, men vi var nog till Sverige också.
Och Benatel band är ju känt för det, att det är många duktiga musiker som har kommit och gått. Vad beror det här på?
No, Benatel band var ju som en busstation egentligen. Musiker kom och gick hela tiden. Så det var jobbigt att hålla ihop det.
Men det beror inte på det här som vi pratade om tidigare, att du arrangerade väldigt tajt och ville att det skulle spelas på ett visst sätt.
Vi kom alltid överens väldigt bra. Ingen klagade, vad jag vet. Inte åt mig i alla fall.
Vad beror det på att det bytte så mycket gäng?
No, när vi skulle fara och spela på någon sån här större konsert så var ju Mikko i armén till exempel. En del gifte sig och fick fruar som började bestämma ganska mycket. Så det blev svårare och svårare, desto äldre man blev.
Men du lyckades alltid att hitta bra musiker?
Det fanns ju många bra musiker i Vasa. Inget större problem. Det var bara när vi skulle få på den här större kejkan som inte han får ihop det.
Och ni spelar ju också en del i Sverige.
Vi var till Stockholm och till Göteborg och Karlstad bland annat.
Värmen till skivan Waters finns med i en bok som heter Manifesta Vision. En bok som innehåller bilder från en utställning från 78.
Ja, jag hade min första soloutställning i Stockholm. Och då gjorde jag den där boken till utställningen. Sen så blev också Utbildningsradion intresserad av att göra ett program med mig. Så jag var med i ett program sen som hette Finsk i Sverige.
Då det gäller inspelningar så gjorde ju Benatel band också en låt till Kustrock-samlingsalbumet som du då gjorde permen till.
Ja, det var Kära makthavare på Kustrock första skivan.
Och så har ni också ge ut en kassett, jag kommer ihåg permen, det var svart.
Ja, Count on Us. För det var ju en miniräknare på omslaget. Ja. Så stod det Cantonas på bokstäver, på siffrorna, istället för siffror. Och så var det en apa i displayen, en gorilla. När jag gör konvolut så ska, de ju ha, ska man kunna koppla dem till musiken också.
På vilket sätt kopplar du en gorilla till er musik?
Det är lite svårare. Men Cantonas är ju en liten vits. Lita på oss, typ.
På den här kassetten så då hade ju bandets sammansättning ändrats ganska radikalt.
Ja, vi hade Nappi Aaltonen på gitarr. Och så hade vi Simons drums. För de var ju pop då just. Och då hade ju Alkemedia trummisen sådana trummor. Så vi fick låna dem av honom till den inspelningen.
Men var det Sixten som spelade?
Ja, det var Sixten som spelade.
Och då hade ni virtuosen Jukka Korpela på bas?
Jo, han spelade bas. Väldigt bra.
Gäst i vår programserie från ståltrådspop till stökig rock idag är Ben Antell. Ben Antell som under 80- och 90-talen ledde en grupp som hette Ben Antell Band. Och egentligen så har gruppen aldrig upplösts.
Nej, egentligen inte. Den kan ju uppstå när som helst.
Så du har den sådär i byrålådan som det heter?
Den är nog i byrålådan.
Och den har varit ganska länge?
Den har varit länge där, så jag vet inte hur det går i framtiden.
För sen du går framåt i ditt musikskapande så börjar du allt mera göra allt själv. Men före det så ska vi prata lite om en grupp som heter Wild Force som du också jobbar med under Wild Force storhetstid. Hur kom du i kontakt med Wild Force?
Jag tror att det var på så sätt att Krista Rönnholm så distribuerade musik och jag frågade om han skulle kunna distribuera den här kassetten till bensinstationer och sånt, men det gick ju inte att få in den för att de här stora bolagen hade ju ställt upp sina ställningar som ingen annan fick höra skivor och kassetter i.
Sålde ni dem på spelningar?
Nej, jag delade nog bara ut dem till bekanta så här, så det var ingen större grej. Många år senare så skickade jag en sån där kassett till EMI Records i Stockholm bara på skoj. Och så fick jag inom 5 dagar ungefär fick jag ett skivkontrakt av EMI Records. Men då stod det längst ner att de skulle måste skriva under kontraktet i Helsingfors på EMI Records. Och de bad mig kontakta dem och så ringde jag dit och så blev jag kopplad till Neumann som var A&R-guy där. Och när jag presenterade mig och berättade varför jag ringer så sa han dö. Och sen så presenterade jag mig en gång till och sa igen hela ramsan. Och sen var han bara tyst i luren och sa ingenting. Och jag väntade någon minut där, men eftersom inte hände någonting så låg jag på.
Inte undra på att du är lite kritisk till branschen.
Nej, blir man ju så glad när någon sån där konstig typ inte ens kan prata i luren.
Så där kan det vara. Men någon som kunde prata både i luren och också in real life så att säga var Lasse Backlund som fungerar som manager för Wild Force.
Yeah.
Du kände honom sen förr?
Ja, jag kände honom sen länge för att redan i början av vår musikaliska karriär så jag tog gänget med till honom, Mikko och Sixten och någon till kanske. Han sa att han kunde spela orgel. Och då hade han en sån här Magnus-orgel med fläkt. Så att efteråt så beslöt vi att Mikko skulle spela keyboard helt enkelt.
Men samarbete fungerar bra då det gällde Wild Force?
Ja, jag skrev texter åt dem. En gång så slängde de 4 ackord åt mig då när det gick som hårdast för dem. När de surfade på sin karriär. Så skickade de 4 låtar på en kassett och sa gör en låt av det här. Och så gjorde jag en låt som heter Blasting Mororoa. Och sen råkade jag se något år senare i en tidning att de hade fått någon sorts hit i Europa med den. Så skrev de i tidningen att det är märkligt att det här bandet kommer från Finland. Att man skulle kunna tro att den som har skrivit de här låtarna kommer från Australien. Så det tyckte jag var roligt.
De reagerar säkert på låtens namn och text.
Ämnet, ja. Mororoa atollen.
Du var också med på äventyret i Los Angeles.
1988 så åkte vi till Los Angeles och gjorde 2 videos åt Wild Force. Och det var ju intressant.
Jacke Jakobsson har berättat att ni gjorde en sån där egen liten bilturné också. Du och Jacke.
Ja, vi åkte till Mexiko, till Tijuana. The asshole of the world, som de kallade det. Men vi kom dit väldigt sent på kvällen och det var ju ganska rojsigt där. Så jag hade ganska mycket saker som jag bar på så jag köpte en väska att sätta dem i så inte skulle se så attraktivt ut. Och så, sen när vi åkte därifrån, när jag skulle genom tullen, så stod de ju där med sån här kulsprutade och pekade på mig, de där gubbarna. Och så nickade han mot kassen min och sin kompis där i den där lådan som de stod i. Och så flinade de båda två och de trodde säkert att jag hade köpt droger.
Men så var ju inte fallet.
Nej, så var inte fallet. Och men de såg väldigt allvarliga ut och hotfulla ut.
Var det där intresse väcktes för amerikanska bilar?
Nej, jag har alltid varit intresserad av amerikanska bilar sedan jag var liten. För min pappa var ju bilfantast. Men han hade ju mest såna här BMW och sånt. Men jag såg ju att det fanns runt omkring.
Jag kommer ju ihåg att du körde omkring i Vasa med en gammal Buick.
Ja, en Roadmaster från 48. Som var i originalskick och utan rost. Men den hade ju 50 år på nacken. Och jag körde med den i 5 år. Som vardagligt, medan jag jobbade på Vasabladet också. Sen gjorde jag också en video med den.
Och en av videorna som den åtminstone syns på är en video till låten God in my garage, som vi ska prata mer om snart. Men när du pratar om USA-resan så vet jag ju att du spelar in mycket där i USA och inte bara musik.
Ja, jag hade en sån där bärbar bandspelare som jag spelade in allt möjligt med, ljud på stan och allting. Och jag har ju använt det på skivor efteråt också.
Betyder det att du har ett stort bibliotek av ljud här bakom väggen där du har din studio?
Jag har säkert ett par 90 minuters kassetter.
Och dessa kassetter har du haft användning för då du började göra skivor ganska sådär på egen hand. Vågar jag kalla dig soloartist?
No, jag är ju nog en soloartist egentligen.
Mm. Och den första utgåvan var en singel som hette Black Day in China. Och jag kan ju tänka mig varifrån du fick inspiration till texten.
Jag blev ju ganska arg på de här kineserna som plågade de här studenterna under den där revolutionen. Så därför gav jag ut den där singeln. BBC så spelade inte den i radio, men de spelade den på kontoret för att de gillar låten.
Spelar du in alla instrument själv?
Allting förutom en samplad flöjt som Kantola spelar in.
Ja, du har säkert haft mycket att göra med Martin Kantola. Han är ju också en ljudfreak.
Ja, tidigare i livet, ja. Men inte på länge.
Och låten, den är inspelad här i detta hus som vi gör intervjun i.
Jo, den är inspelad i min studio.
Och efter det här fick du mer smak av att jobba själv i studion. Vad är det som är så intressant med det?
Nej, det är ju väldigt praktiskt att ha många kanaler på en dator till exempel. Och kunna spela in när man vill bara. Ända tills blixten tog ut datorn.
Ja, när har det hänt?
Nej, det var en dag när jag satt och jobbade i studion så kom det ett sånt här ljud. Ljud. Och så tänkte jag, oh no, blixten. Och så drog jag ut sladden men då bullrade det till och då var det för sent redan. För då hade datorn och mixen brunnit.
Hur löste du problemet?
Det kom en typ hit som ville ha några lådor till några trummor eller någonting. Och så hade han ett 500-mixerbord, ett Soundcraft. Och så bytte vi helt enkelt.
Men du har ändå spelat in old school. Hur var det att börja jobba på ett nytt sätt?
Båda är ju trevliga, men jag föredrar ju nog det här analoga bandspelare. Så jag har ju en sån 16-kanalare på 2-tumsband.
Men under de här inspelningarna så hör man ju jättemycket influenser från elektronisk musik.
Jag var ju en sån här elektronikfreak tidigare, så jag har ju mycket syntar och jag har programmerat jättemycket och samplat jättemycket sånt. Men det är ju en värld för sig. Jag byggde till och med en synt en gång, men det var den nej-sägare som sa åt mig att jag inte skulle hålla på med det där, att det blir ju inte någonting. Det finns ju redan syntar.
Men du hör den kvar?
Någonstans.
Ja, det är ett imponerande museum du har.
Jag har jobbat med elektronik. Jag har byggt också en modulator, en stereomodulator som enda i världen.
Så du är en sån liten uppfinnarjocke?
Ja, tidigare så var jag det jag lödde mycket, höll på.
Och på tal om den här elektroniska musiken så kan vi väl konstatera att du har jobbat med mycket olika typer av musik.
Ja, det kan man säga.
Finns det någon stil som du vägrar röra?
No, hittills har jag vägrat röra opera, för jag tycker inte om opera. För min syster brukar sjunga på morgonen och sådär. Det vill man ju inte höra när man vaknar.
Det här teknikintresse så hade du sen stor nytta av då du gjorde ett album som hette In the Bag som fick en ganska överraskande hit, om vi säger så, som heter God in my garage. Berätta hur den kom till.
Jag vet inte hur den kom till, jag bara gjorde den som med all musik. Jag bara gör musik och så ser jag vad som händer.
Men jag har sett den på rotation på MTV.
Jag fick ju distribution en gång av ett bolag, Riverside Records i Stockholm. Och de sa att jag skulle skicka videon till den där låten till dem. Så skulle de fixa att den kom in på MTV. Och så kom den in på MTV och där var den 4 år.
Och du gjorde också videon ganska långt själv.
Jo, Janko Svarvar var med och gjorde den här slutfinesserna på den.
Och Björken, den fick vara med.
Jo, min fru rattade Björken lite här och där. Och så spelade jag in det på 8mm film.
Var du överraskad då MTV visade intresse?
De var ju överraskade själv. De visade ju en karta över Finland och med Vasa utmärkt och sa att Ben Antell comes from Finland. Och de var väldigt förvånade över att det kom någon sån där modern musik från Finland, sa de.
Det är väl inte för mycket sagt om jag säger att det här är din största hit.
Ja, det var nog det mest uppmärksammade hittills.
Riverside-äventyret fick ingen fortsättning.
Nej, det fick ingen fortsättning, men så är det ju i showbiz att man gör en sak här och en sak där och trallala.
Nu är vi där igen.
Så går man vidare. Waters-skivan har också blivit uppmärksammad på sistone i USA för att sån här kristen rock så kallad så har blivit väldigt populär i USA igen. Och de ringde upp mig faktiskt för en tid sedan och ville göra en sån här intervju med mig på Zoom. Men jag sa, I don't know what Zoom is.
Men då lurades du, för visst vet du vad det är.
Jag visste inte vad det var då faktiskt, men nu vet jag. Jag hade ingen aning om vad Zoom var, men det är ju som alla andra appar.
Efter In the Bag så tog det inte så riktigt länge förrän du kom ut med nästa utgåva. Ett album som heter Box Americana. Där permen, konvolutet, fick stor uppmärksamhet.
Ja, det är lite skrämmande för en del. Men det finns många olika framsidor som man kan vika det här omslaget hur som helst. Det finns säkert ett halvt dussin olika omslag på det.
Ja, det är lite svårt för radiolyssnarna att få en bild av det, men om du skulle beskriva konvolutet.
No, jag såg ut som en galen människa med en 44 i handen. Magnum. Jag tänkte väl på Clint Eastwood säkert.
Ja, det finns ju ganska många dylika personer i USA.
Ja, och nu finns det många.
Var det som inspirerade?
Det var ju allt det här våldet och hur man gled bort ifrån det här Gud och sånt här. Och det blev bara mer våldsamt. Så det är det som den där skivan egentligen handlar om.
Och nu då vi gör intervjun år 2025 och du följer med vad som händer i USA, så vilka tankar väcker det?
Det är nog ungefär samma tankar som när Box Americana kom ut.
Så du var lite före din tid?
Det kan man väl säga.
Och det är ju inte första gången, du har varit före din tid ganska många gånger.
Ja, de säger det.
Om man tänker i de här banorna.
Ja, folk säger så ofta. What can I say?
Nu efter att ha gjort då 2 soloalbum och en singel, så kände du aldrig någonsin något sug efter att det skulle vara kul att spela med ett band igen?
Jo, nu är det ju väldigt trevligt att spela med band. Det är en helt annan feeling när man spelar samspelt.
Men du valde ändå att fortsätta på egen hand.
Ja, det är ju ganska jobbigt att hålla igång ett band, speciellt när det inte finns en massa pengar att ge dem. Så många frågar ju, ligger det några pengar i det? Och det är ju alltid som, kanske.
Nej, men nu då, människor du har spelat med ändå börjar vara pensionär, så de skulle ha all tid i världen och kanske också ställa upp utan pengar.
Ja, det har de ju gjort ofta sen förr. Men när vi fick betalt för cakeorna så fick de ju förstås sina pengar.
En till soloplatta blev det på 2000-talet som heter Luna Park.
Ja, det är så länge sedan jag har hört på den själv så jag kommer inte ens ihåg alla låtarna. Alltså namnet så blev inspirerat av en Hitchcock-film som jag såg en gång. Där det var någon sån här Luna Park med Galen Park. Jag har faktiskt inte hört på den där sen den kom ut.
Och en del livespelningar har du hunnit med också på 2000-talet som trubadur.
Ja, jag har ju rest en hel del i Sverige och England. Och där har jag ofta spelat på olika ställen.
Som?
Jag har spelat i olika kyrkor, men jag har också spelat på andra ställen. St. Mary's en gång i Luton. Ganska många församlingar, för att jag ju också varit förebedjare när jag har varit utomlands. Så jag har bett för sjuka och de har blivit friska. Så
Talande här så har vi ju alltså många kristna musiker i stan i dagens läge som är väldigt aktiva. Jag tänker på till exempel Kimmo Suomela, duktig gitarrist. Jag tänker på Pontus Back som det har skrivits mycket om hur han då har räddats egentligen på grund av sin tro. Samarbetar ni mycket?
Jag spelade ju med Pontus Back på ungefär 60 olika ställen då när han blev troende. Faktiskt, vi var ute, men det var väl mest kyrkor, vad jag kan minnas.
Du har hunnit med mycket då det gäller musik, men finns det någon som är ogjort?
Ja, jag har ju nog lite idéer i huvudet som inte har fått ner på band. Det är svårt att säga när de kommer ut, om de kommer ut. Jag börjar ju bli gammal.
Men det behöver ju inte vara enbart negativt. Det kommer ju också många goda saker med åldern.
Det säger folk, ja.
Du har inte märkt av dem.
Inte så mycket.
Hoppas du kommer att märka av dem snart.
Det var faktiskt en man i England som hjälpte mig med en väska där jag skulle på flyget en gång. Det har jag märkt.
Fint. Tack för det här, Benno. Hoppas vi hör av dig också i fortsättningen.
Ja, tack så mycket. Tack själv.